är det bara några timmar kvar till vi ska dansa ut i denna sommar och ta semester, Johan. En av de sista sakerna vi gör innan vi loggar ut här för 4 veckor är att spela in ett avsnitt av en Offsides podcast.
Så är det. Det har varit många avsnitt senaste månaden.
Ja, kul har vi haft.
Lite tom börjar man bli.
Ja, det måste man också säga. Man har redan en fot i den här semestern just nu, känns som. Vi har precis skickat ett nummer till tryck också då som kommer ut om 2 veckor. Den 23 juli tror jag bestämt att det är. Så då kan man gå in på offside.org om man är ny prenumerant. Vi har fått lite nya prenumeranter nu de sista veckorna.
Jättekul.
Ja. Men vi ska ju då säga välkomna givetvis till detta avsnitt av Offside podcast. Och VM är ju nästan slut. Det känns som att det är slut. Även om vi har en semifinal ikväll, då är det Belgien-Frankrike.
Spela då förmodligen om man lyssnar på detta.
Ja.
Men kanske inte England-Kroatien.
Då samma dag som avsnittet släpps då imorgon så är det England-Kroatien. Men det känns ändå som att det nästan är slut, tycker jag, när man får de här dagarna. Det händer ingenting, hela tempot går ner och man har själv gått ner i tempo också.
Det är väl mer att man kommer jättegärna se de här matcherna, men det är lite som kanske spännande matcher i Champions League eller så, att nej, det är inte så att man hela dagen går och tänker på dem. När det är gruppspel och en bit in på åttondelarna så är man liksom konstant inne i, man har VM-hjärnan på. Nu är det mer så här, ja just det, nu börjar matchen, vad kul.
Ja, det påminner lite grann tycker jag om när man är på en konsert, på en spelning. När man är mitt inne i spelningen så känner man, fan vad kul det är. Det är roligt, det händer hela tiden grejer, man blir hela tiden överraskad. Och sen så när de går ut då, när de tackar för sig, så klappar publiken in dem igen. Man vet, okej, nu har jag 2-3 låtar kvar. Då har man redan börjat känna det här melankoliska och känna att nu är det lite lägre tempo på det och så.
Ja, och ja. Det kanske gör sitt till med, men det blir ju utdraget på slutet med massa mellandagar och som svensk kanske lite sättet det tog slut på för oss, som också gjorde att det blev kanske inte pyspunka, men men att man mentalt går vidare till annat och samtidigt så rullar allsvenskan igång. Och, så det är väl ganska naturligt. Men vad gäller blick mot, om vi inte ska grotta i så mycket om det som var för svensk del, utan det som kanske ligger framför. Dels hur laget ska gå vidare från den här, ändå trots att det nådde ju inte upp till förhoppningsfulla höjder mot England, så var det ju ingen snack om att det var en överraskande stark VM-turnering. Och hur lag ska gå vidare, men också vissa spelare. Vilka har vi för det första som kan tänkas ha bytt klubb när det här avsnittet är ute, eller göra så i alla fall kommande månad? Det är väl en del i alla fall, va?
Jimmy Zedd?
Jimmy Durmas, ja. Menar du då?
Ja, precis.
Om vi ska hålla den...
Jimmy G kanske man ska säga. Ja, han lär ju byta, skulle jag tro, från Toulouse och hans lagkamrat. Ola Tis fall så är det väl att han har ju ett kontrakt kvar i sig, skulle man väl kunna påstå, utan att överdriva. Och det blir spännande att se, det hade ju varit på något litet sätt fint om han hade återförenats med Marcus Berg i Gulfen.
Ja,
de hade bildat anfallspar där. Det hade ändå varit fint slut på något sätt.
Ja, det har ryktats mycket om allsvenskan annars för Ola T. Men jag vet inte, hans Malmö-kopplingar är ju för att han spelade där. Han är ju inte därifrån. Och
hans, jag vet inte om hans fru är därifrån.
Nej, och kanske också att han... så som Malmös vår har varit, han kanske eventuellt, om man skulle vara intresserad, sitter ut ett eventuellt Champions League-kval eller något sånt där. Men Robin O, om vi ska fortsätta, jag vet inte varför vi hamnade där, men Robin Olsen,
låter lite roligare.
Han, där har vi en som däremot bör kunna byta upp sig då.
Flyttar inte han så är det ju ett stort misslyckande av vad jag tror är hans agent Settinkaja.
Ja.
Det känns ju verkligen som att han har alla chanser i världen att byta upp sig från FCK. Barcelona var ju det lite snack om det när vi var kvar i Ryssland, men som då kanske en andra keeper eventuellt.
Ja. Settinkaja, är han Sveriges Raiola?
Ja, jag tror det. Han är ju, det bevisar väl Forsberg, när han köpte en jävla Porsche eller Ferrari, eller köpte en dyr jävla bil i alla fall till Raiola som tack.
Nej, till Settinkaja.
Just det. Ja, precis, till Settinkaja. Som tack då för att han var, tyckte att han var så fin och så bra för honom och så. Och det har man ju sett rätt många gånger.
Men det är ändå fascinerande med, alltså det där, rika män ger dyra prylar till folk som redan är rika.
Ja.
Då bör man ju tänka, det är inte så att Settinkaja inte kan köpa sig en fin bil själv. Man borde ge någonting som
lite mer person,
en fotobok.
Ja, precis,
på vår tid tillsammans eller något sånt där, något som är liksom.
Ja, exakt.
Så här, men Settinkaja blir säkert jätteglad för den här bilen.
Ja. Så här. Ja, men det är väl så då att spelarna som har Settinkaja som sin agent verkar ju verkligen uppskatta och älska honom, för att han verkar jobba bra för dem. medans klubbar och andra som kommer i vägen för Setinkaja är ju inte lika förtjust i honom.
Nej,
så sen har ju också Setinkaja rätt många spelare har jag förstått, så att han håller väl hårt i de stora spelarna där det går att få sig en Porsche om man jobbar hårt för dem. Medan då han har lite andra kompanjoner som tar hand om de som är på lite lägre ner i näringskedjan.
Just det, lite samma princip som med Lasse Rich då. Extremt populär internt och för dem han jobbar för då. Det är faktiskt ganska otroligt hur starkt intryck han verkar ha gjort på många av spelarna. Det vet jag redan när Sverige gick vidare till VM där i Italien, att då stod väl Sebastian Larsson nästan tillägnade segern Lasse Rich och var rörd efteråt i mixade zonen. Ja. Och nu har vi sett flera, inte bara Zlatan då, för det har ju varit omskrivet att de har en speciell relation, men att de verkar tyckas otroligt bra om honom. Mm. Medan vi som har varit utanför ibland har haft våra duster med honom. Och att det har varit lite
framförallt Olof Lund.
Framförallt Olof Lund, kanske så. Men vi porträtterade det var honom en gång för ett par år sedan, tror jag. Och då var det väl just sådär skuggan liksom, som alltid följde. Och då var ju Zlatan fortfarande kvar. Mm. Men det är svårt att... Men han hade ju några konstiga grejer bland annat nu under det här VM:et. Och har haft en del sådana, vilket gör det. För annars hade det ju varit bara 100% fint. Men man måste ju ge honom dels att hans facit då är ju anmärkningsvärt bra. Tas till mästerskap. Men också i någon mening har gjort sitt jobb väldigt bra. För de man jobbar för närmast.
Ja, exakt, man vet ju inte riktigt hur hans arbetsbeskrivning är. Så om det är punkt 1, 2, 3, de tre viktigaste sakerna är att landslaget ska prestera, att spelarna där ska känna sig trygga, att de ska känna 100% att han backar upp dem, oavsett om det är liksom lite på gränsen utåt sett och så. Och då har han ju lyckats till 100% så. Men man vill ju ändå tro att i hans arbetsbeskrivning rätt högt upp ligger också att man har en liksom en bra relation till medierna och sådär. Jag tänkte ju på det i mixade zonen efter Sydkorea-matchen, så stod jag och snackade med, och det var Lustig tror jag det var, en av de allra sista, de flesta hade gått igenom, så jag stod kvar lite grann, och då kommer Richt fram och pratar lite grann och så säger nu måste vi gå, vi har tid att flyga och sådär. Och då hade vi stått och väntat i en timme, då ville man ju säga, jag sa inte det, jag kom på det efter, varför sa jag inte det till honom? Jag kom ut här då 10 minuter tidigare.
Du är inte först att tänka så.
Nej, precis. Precis. Men det är lite sånt där. Det är rätt enkel matematik så. Ja. För hur man ska kunna göra båda parter glada utan att det ska börja bli den här liksom schismen. Men bra jobbat eftersom många spelare verkar vara så nöjda.
Ja, det måste ju finnas klenoder där med Rist och grejerna gjort för dem som är mer än bara att praktiskt saker flyter på. Mm. Som gör att de är, annars börjar man inte gråta när han slutar nästan som de gör. Liksom.
Tror du Sebbe köper en Porsche till Rist?
Det hade varit finare med ett fotoalbum igen. Alltså. Ja, Lasse och Sebastian, våra år tillsammans. Då hade man ju uppskattat mer. Ja. Men om vi går vidare på listan över
Robbie O sa vi, han lär flytta. Pony J.
Pony J då, Pontus Jansson. Ja, du menar att han byter Leeds då?
Ja, är det inte omöjligt. Det har ju varit lite snack om att klubbar i Premier League har varit intresserade. West Ham snackade som att tidigare, det var innan Pellegrini kom in där tror jag och så. Men det skulle inte vara omöjligt tror jag för honom att göra en flytt om man vill. Men samtidigt så kan han verkligen trivas i Leeds.
Ja, Bielsa, är han kvar än så länge?
Än så länge är han kvar.
Olof Lund just var ju rädd som Leeds-supporter att han skulle vara borta till första träningen.
Ja, det är fortfarande ingenting som... Jag vet inte. Ja, det kan mycket väl bli så.
Ja, det skriker ju inte trygghet.
Albin E.
Har ju ryktats Ekdal
till det stökiga till... Sporting Lissabon.
Ja, jag såg det. Det var enligt portugisiska rekord, tror jag. Och ja, å ena sidan så är han ju väldigt van vid stök då. Mm. Först i Italien och sen i Hamburg. Mm. Så det har han ju visat att han klarar av. Men det känns ju som ett litet konstigt val. Ja. Så. Men Lissabon är en grym stad. Han kanske uppskattar sånt också.
Ja, det tror jag att han gör. Men, och sen så har vi Marcus R. Vem är detta? Det får man nästan tänka efter.
Det är Marcus Rodén då, som du tänker inte vill följa med Crotone ner i Serie B.
Nej.
Men det kanske han gör.
Ja, men där fick jag lite ändå, ska man säga, vatten på min kvarn efter att jag hade en utläggning om just när Janne tog ut truppen till Ryssland, så var det den invändning jag hade, att varför tar man ut Rodén när man kanske skulle kunna ta Sema, som ju... Framförallt då som man känner kanske då mot England, där det verkligen blev lite så bevis för att fan, man byter ut Forsberg som har en riktigt svag match och sätter in Martin Olsson. Hade man inte i ett underläge mot bra av just Ken Sema som kan utmana, som har både fysiken och snabbheten och kan dribbla sig förbi. En lite halvförvirrad ibland, så ytterback kanske.
En av få då möjligtvis punkter där det skulle gå att rikta kritik mot Jan Andersson. Mm. Det är annars nästan till fläckfri VM-insats. Då.
Ja,
speciellt med, han fick ju Marcus R då, 0 minuters speltid. Mm. Vilket man ju då kanske undrar om det var värt det. Jämfört med att ha en spelare som kan bryta.
Och då var det Marcus R och Philip H.
Philip Elander och båda reservkeeprarna då.
Det var fyra spelare som inte fick speltid.
Ja, undrar alltid ändå hur sådana känner sig. Och särskilt när det har varit så framgångsrikt. Det var ju ändå några som har berättat i efterhand att det är lite speciellt när de kom hem från 94 och känner att det här har varit spännande, men jag har ju inte varit en del av det här. Och ändå blir uttitat att ert jobb är jävligt viktigt. Det har de säkert fått höra på jättemånga möten. Att så här, ni ska tro, även fast ni inte spelar, det är superviktigt. Och fast ändå måste man ju ändå känna innerst inne att det är liksom, det är inte riktigt min framgång ändå. Jag kan inte liksom sitta och skryta om den i gungstolen direkt. Så.
Nej, jag tänker ju ofta på det när det är ett sånt här VM. Visst är att man ska känna att man har varit en del av någonting. Men jag tänker lika mycket på om det är så en sista matchen i gruppspelet. Man vet att laget ska åka ut, säga att det är Panama och sånt där. Och de byter in en spelare som inte har fått en minut, som har varit då kanske spelare 22 i truppen. Tänker jag ändå, fan vad kul för honom. Bara, även om de åker ut och de har förlorat alla matcher och det är liksom ingenting att skriva hem om och så, så har han ändå, han kan säga det sen. Till exempel, jag har spelat ett VM. Det är ändå något speciellt med det. Det är ju ändå det som alla drömmer om när de spelar som knattar.
Ja,
verkligen. Att spela ett VM. Att det finns ju någonting fint där. Man skulle nästan kastat in Philip Elander sista minuten mot England.
Ja, Nordfält på topp.
Ja, ge dem det. Alltså.
Det här avsnittet som är mer traditionellt Offsides podcast, det gör vi samarbete med sportresebyrån Nickes.com som säljer resor och levererar upplevelser från världens alla hörn. Och Nickes.com lanserar i höst ett resekoncept som säkert tilltalar de som älskar engelsk fotboll och inte minst de som minns Tipsextras dagar i svenska televisionen. I Tipsextra-resan så får du se en match mellan två klassiska lag, hänga med på en guidad stadion runt tur, ladda upp på pubben med quiz tillsammans med andra fotbollsfanatiker och så matchen då förstås. Så Nickes.com alltså.
Ja, man kan ju ändå fortsätta borra lite hur det här landslaget ska gå vidare. Andy G då? Granen har ju varit lite luddigt svar här. Sportbladet gick ut där någon timme efter, det var väl från mixade zonen, citat då, så kom det ut en text. Jag tror det var Flink som levererade den.
Jag tror det var före Sverige-England.
Till och med.
Ja, just för att skulle att han, kan, att han gör sin sista landskamp om Sverige.
Ja, men det var
jag ska, jag är inte helt säker om.
Enligt Sportbladets källor
de avslöjade detta.
Bla, bla, bla. Och sen efter det så har han i intervjuer sagt att han har inte bestämt sig. Han sa någon tillfälle.
Vi får se.
Och jag ska sätta mig ner med Janne senare i sommar. Och prata
jo, säger Sportbladet. Fast innerst inne så har du bestämt dig. Vi har ju avslöjat detta.
Det är lite luddigt.
Du kanske inte vet det än, men så kommer det bli.
Ja. Men jag tycker i alla fall hållningen ska vara om det är så att han inte är säker att han vill höra vad Janne tänker och han vill ha några veckors semester nu och så. Måste ju vara att han satsar på 2 år framåt då. Kan inte bara, ja, jag är med lite tag nu för att om man tänker att det är 2 år till EM och så och han ska ändå spela i HIF och det är rätt många nivåer under det han har varit van vid i rätt många år. Nu kan ju visserligen Helsingborg upp i Allsvenskan och då spelar man på en okej nivå, men det känns ändå som att fan inte läge ändå att tacka för sig. Han är på topp nu, han är mer älskad än någonsin. Han kan fan nästan bli ett frimärke.
Man vill ha det här bittra slutet där han verkligen är slut. Det tycker jag är vackert.
Ja, men vi har fått att det är perfekta slut, jag vet.
Ja, det ska vara verkligen så där fan. Skjut hästkraken. Det är vackert. Men det är ju ett, det är inte ett kristallklart landslagsupplägg som ligger framför. Det måste vara svårt för någon som checkat in lite under VM och förälskat sig här laget. Så nu ska vi fortsätta följa. Är det tävlingsmatcher nu? Ja, det finns något som heter då UEFA Nations League.
Ja, det börjar påminna hockeyn sådär också. Alltså, med World Cup och OS och VM. Man vet ju inte fan vad som
nej,
händer framåt.
Nej, det ska ju spela ett EM om 2 år så det ska spelas på en jävla massa olika ställen. Det ska spelas Azerbaijan och på Wembley och de ska dela på det. Och det ska pågå ett EM-kval som jag tror börjar i mars eller något nästa år som pågår till mellan mars och november där man då kan kvala in. Men så pågår även det här då som heter Nations League som börjar redan i höst. Ja. Är det ett EM-kval då? Frågar någon så här. Ja, kan vara, säger vi då. För kvalar man inte in via ordinarie EM-kvalet så kan man ta en plats via det här. Vilket gör det hela. Nu ska vi möta Turkiet och Ryssland i det här UEFA Nations League och man vet ju inte riktigt, är det tävling? Är de viktiga de här eller inte? Det kommer de ju attackera dem som att de är. Men jag vet inte, det är orent som fan.
Ja, de gör en sån här karriella kupifiering av ja. Fotbollen. Alltså, det här man fattar ingenting längre.
Karriella kupifiering, det är faktiskt lite så. Mm. Men vilka som kommer vara med där då? Vi får se med granen. Och Pontus Jansson har ju sagt mer än en gång att han står redo ifall han slutar. Mm. Tycker jag är skönt att man kan säga så utan att, att man är så trygg i... Mm. i det utan att det uppfattas som att man skulle vilja ha bort någon. Mm. Sådär. Han föredömer på så sätt Pontus Jansson. Men sen har vi ju kanske framåt, får se hur det blir då med en sån som Toivonen och kanske även Ekdal och Sebastian Larsson. Men en sak som jag tänkte på, jag såg att Stefan Ahlfeldt, rutinerad skribent främst på Sportbladet som håller till nere i Skåne, han hade kronikerat kanske när Bank och de checkade ut, behövde de en kronikör. Och då drog han upp, försökte väcka liv i den gamla tråkfotbollsdebatten. Mm. Mm. Där han ville nyansera Sveriges framgång lite och mena att det var ändå, nu är det här en tolkning av hans text, men att det sprakade inte om det. Det var inte Shining direkt, och han menar att han alltid har förespråkat det oavsett vilka spelare Sverige har haft. Och så kan man se då vilka som står eventuellt på tur och knackar på landslagsdörren. Kansema då som ratades till förmån för Marcus Rodén.
Klar för Watford.
Klar för Watford, ja. Samma klubb som då Pontus Dahlberg då. Och vi har kanske Robin Quaison, Alexander Isak vet man inte riktigt, Ishak.
Tibbling.
Tibbling, ja, möjligtvis Sam Larsson.
Kristoffer Olsson.
Kristoffer Olsson.
Som vi har en lång intervju med.
Ja, det gör vi gärna reklam för i numret som kommer här då senare i juli. Så behöver många AIK uppskatta om inte annat i guldjakten. Lång Kristoffer Olsson-intervju. Ja. Och där nämns det väl lite med att han är kanske inte en ovanlig, jo, kanske lite ovanlig spelartyp på innermittfältet för att vara svensk. Att det kryllar inte av den typen av tekniska bollfördelare, utan Janne har ju inget ont om de mittfältarna som var där, de gjorde ett kanonjobb, men han har ju prioriterat rätt mycket i landslaget, i alla fall mot bättre motstånd, lungor och ben. Och det kanske inte Kristoffer Olsson står för främst, så då är väl frågan, och rätt många av de här andra har ju kanske egenskaper som inte riktigt var de som tog Sverige till kvartsfinal nu, ska de släppas in och ska de i så fall göras till för att passa i en redan befintlig modell, eller är han beredd att kanske justera lite med angreppssätt? Så.
Ja, för kollar man lite grann på, om man tar U21-truppen 2015 som vann guld, så är det ju rätt många där som har tagit ett kliv in i Jannes landslag. Men kollar man på U21-EM-et som kom därefter,
Polen,
ja, som man inte knappt kommer ihåg hur det gick, men om man...
Det gick inte så bra.
Nej, men om man minns hur kvalet var. Och man minns ändå, för det pratade Kristoffer Olsson också om i den här intervjun, att när de mötte lag som Kroatien och Spanien, så var det ändå Sverige som var liksom, hade mest bollinnehav. De spelarna som kommer fram där är ju liksom helt, nästan tvärt emot jämfört med det som Janne har spelat nu. Så att det finns ju ändå liksom en liten utmaning där. Mm. Om det är så att det ska, det krävs nu på grund av att det är säkert en 3-4 spelare i alla fall som kommer tacka för sig inom kort från landslaget, som ändå varit rätt betydande i landslaget. De som kommer underifrån nu som kanske ska börja slussas in, de är ju inte riktigt de spelartyperna. Så Janne behöver ju kasta om lite grann och så. Och det kanske är det läge att göra det.
Ja, det kan man ju ta bara sättet som de nådde framgång nu på, och alla de här parallellerna som folk gärna drog till 94 då. Är det ju faktiskt ganska olikt att... Det går väl, alltså vi behöver ju inte säga en gång till hur starkt det var av
94-gänget.
Av dem också, men av nu i Ryssland. Men det är ju svårt att singla ut kanske som här, visst man har kanske granen straff i krysset, men den kommer ju rätt långt ner på en, kan du hitta 5-94 ögonblick som är mer magiska i ögonblicket sådär, liksom med Ravellis straffräddning och Brolins frispark, Kennets lobb och kanske Henke som snurrar upp Ivanov så han stuper i backen och sådär. Det finns inte riktigt de här magiska, det är liksom det som talas till kvarten är ändå ett mål på ett schweiziskt ben och sådär.
Ja,
så det är inte riktigt de här individuella prestationerna som vi alltid kommer minnas, utan det är ju just liksom laget och som gjorde någonting tillsammans och som jobbade stenhårt, var taktiskt kloka och som stod emot och kanske växte av att de var lite nederlagstippade. Och det är ju en saga nog så fin, liksom så, men det är en helt annan typ av berättelse sådär.
Absolut, det är ju liksom, för mig så är det nästan det starkaste ögonblicket från den här sommaren, det är ju när Jimmy Durmaz står och pratar efter matchen mot Tyskland.
Ja, som inte är en match.
Ja, precis. Ja. Och det är också lite talande.
Ja.
Men samtidigt så skulle jag ändå vilja påstå, skulle det vara så, hade varit så att Sverige hade vunnit mot England, Då hade rätt många av de andra sakerna som hade hänt ute på planen förhöjts ytterligare en nivå och blivit de här som man kan kanske då jämföra med VM94. Det var det som krävdes, men nu blev det så. Det slutade där. Hade vi bara gått vidare in igenom den sista dörren där, så det hade den här VM, Albert Svanberg-krönikan 2018, haft de här ögonblicken som vi om 24 år hade pratat om, att med liksom väldigt gott minne.
Ja, det är ju inte de här frimärkesögonblicken riktigt. Så. Och då skulle man ju då kunna vara, om man tänker att de som kanske står och bankar är lite andra spelartyper. Svårt då för Janne kanske, tänker man. Och han har ju visat sig vara en defensiv coach här som har satsat med och riktat sitt lag med defensiv balans. Men jag tycker man är lite, jag har rätt stor tilltro till honom som fotbollstränare. Och man är lite historielös mot hans egen karriär då. För den som minns hur han överraskade allsvenskan med Norrköping och det spelet, så var ju det inte alls den typen av, det var ju ett väldigt slarvigt uttryckt underhållande spel. Utan jag tror att han identifierade motståndare både i kvalgruppen och sen inte minst i playoff och sen i VM, och fattade att här är det nog defensiv balans som gäller. Jag tror inte det betyder att han inte kan tweaka det och ställa om när det kanske är ett annat typ av motstånd. Jag tror det bara är en slags pragmatism där. Så vill jag tro i alla fall. Sen finns det alltid risker med baksmälla och sådär, men jag hoppas att några av de här kan få visa upp sig i det här luddiga Karjala Cup-ifieringen som står inför dörren. Ingen kommer minnas det ändå, för det är så luddigt.
Det är så. Men du har ju gått här, Johan, i ett dygn och pratat om just det offensiva framtida landslaget och varit väldigt bekymrad.
Ja, men det är just vad gäller målskyttar.
Ja, och det är ju så. Tittar man på det, man har ju Kiese Thelin och Gretti då som står efter Berg och Toivonen just nu då i någon slags rangordning. Och ingen av dem känns superheta. Sådär. Det kan, allting kan ju förändras, ska man säga. Om 3 månader så kan allting vara förändrat. Gretti inleder i Spanien med att göra 5 mål på de första 6 omgångarna. Mm,
men det tror du ju inte riktigt.
Nej, det tror jag inte. Nej. Eller har Kiese Thelin samma typ av utveckling, så kan man ju sitta, oh fan, detta känns bra, lovande. Vi har ett fungerande anfallspar som ändå har åldern för sig och så.
Ja, gärna det. Men jag blir ju överraskad om det blir så. Och framförallt så känns det ju inte som att det är så himla... Det var ju talande liksom att det fanns inga protester mot att Toivonen skulle spela. För nu, Ishak lanserade vi under vintern att det var spännande det han gjorde i Zweite Bundesliga, men han blev ju skadad och sådär, så var han borta. Och Alexander Isak, det har inte hänt tillräckligt mycket än helt enkelt, för att det ska vara sår och nu hoppas man på sådär. Men det finns ju inte, tar man allsvenskan vad gäller avslutare, så vet inte om det är Linus Hallenius som är bäste svensk i allsvenskans skytteliga. Rosenberg kanske, möjligtvis att han med Sirius-målen där gick förbi, men Rosenberg är inte aktuell. Och inget ont om Hallenius, men det är inte han som kommer kliva in genom Karjala Cup-dörren heller. Så. Men han har ju valt att spela nu. Marcus Berg är ju hem från ett VM där det känns som att det är svårt att underkänna honom, trots 0 mål på jättemånga avslut. Just för man vet att de fick lägga så otroligt mycket defensivt slit. Att slarvigt uttryckt att det kanske var lätt att vara mittback men svårt att vara avslutare i det här svenska laget. Så. Och det är ju, då kommer man ju alltid undan med det. Men mot, de kommer inte alltid möta Tyskland framöver. Och där känns det ju som att man ska, vad har vi för spännande, unga, lovande avslutare i Sverige? Det går inte komma på så många. Carlos Strandberg har man hoppats på, men fan, det känns som han kan lägga av imorgon. Man vet ingenting med honom.
Och det har visat för,
man har visat för lite också.
Alls,
nej, precis. Så det där är ju potentiell, alltså får vi fram riktigt målfarliga anfallare. Och det har ju varit okej så länge de har spelat så här, att de har viktat laget så, men på sikt är det där kanske lite oroande. Ja, det kan jag tycka.
Ja, vi vet Tobias Agnell här, vår Spanien-konnoisseur, kom in här till oss igår och sa att han har precis varit i Spanien i en vecka i Barcelona och rapporterade lite grann vad som har rapporterats där. Och det var ju också att det hade funnits kolumnister och experter som hade uttryckt liksom en tanke, fan, det misstaget vi gjorde i Ryssland i sommar var att vi spelade liksom med rena anfall. Alltså det var bättre på den tiden när vi hade liksom Fabregas som en falsk nia och sådär. Man nästan satt upp ytterligare en liksom bolltrygg central offensiv mittfältare som
var
anfall. För att då bara rullar man runt bollen, motståndarna tröttnar och sen så kommer det här målet till sist. Och så. Det var så vi fick framgångar.
Jag blev ändå glad av det. Jag hörde att det kanske var Spaniens alfält då som hade skrivit. Men enligt Regnell hade det varit lite så. Man kanske övriga världen säger att ticketackan är död, så säger jag, nej men det var bara fel sorts ticketacka. Det var inte tillräckligt bra, så längtar de tillbaka till det där. Min invändning blir väl i så fall att när Fabregas sprang runt där som falsk nia så hade han Iniesta och Xavi i sin absolut absoluta prime bakom sig. Exakt så. Så är det inte riktigt nu kanske, även om det materialet är okej.
Ja, vi vet ju då att det är två semis kvar när vi spelar in detta, så har vi ingen aning om vilka det är som gör upp om finalplatsen och vilka som kommer spela om tredje priset. Och det blev inte ryssarna som då förlorade på straffar mot Kroatien.
Mm.
Jag tänkte på det när man såg precis på slutet där, man dök in på sociala medier i lördags kväll då, ryssarna hade precis åkt ut och så, och det var rätt många som var väldigt glada över det, och en flera stycken faktiskt som slog fast i princip med bestämdhet att de var ändå dopade, det är skönt att de är ute så. Och jag kände väl lite grann att det finns ju fortfarande ett enda bevis som håller för en fällande dom i vad det gäller det ryska caset. Indicier och väldigt tydlig historik finns. Men det finns ingenting som är färskt så. Och sen så har det varit vissa som har hävdat liksom, men kolla hur mycket de har sprungit. Och de har sprungit mer än alla de andra lagen. Så här. Ja, de har sprungit mycket. Men de har inte sprungit mer heller än vad som är liksom, som gör att det är onormalt. Jag vet till exempel att vad det gäller så här maxlöpningar så, där, så har ändå ryssarna legat under vad som är liksom normalt för ett lag som Liverpool eller Tottenham och sådär när de möter de stora lagen.
Och för att knåda dig lite här då, är inte matcherna, avgörs inte de i högre tempo i Premier League eller Champions League så att man generellt springer
så ner? Är det ju säkert, så är det ju säkert. Alltså, men det känns lite grann som att jag personligen vill ha mer på fötterna innan jag går ut och säger att det är säkert liksom.
Ja.
Och jag tycker att det är fortfarande obekräftade rykten. Jag fattar att man är väldigt
skeptisk.
Jag fattar det, för de har hela den historiken. Och då, det är väldigt luddigt liksom. Och den som har sett det här dokumentär Icarus och sådär vet liksom, fan, systematiskt fusk har det varit. Men ändå, någonstans så vill jag ändå vara så naiv. Eller så pass.
Ja, men oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Precis, för att vi har den lyxen i Sverige på något sätt. Att inte bara luta sig åt indicier. Är man ett civiliserat land som Sverige så kan man, ska man inte behöva hemfalla åt något sånt här när man liksom dömer ut ett helt land. Låt oss vänta lite grann.
Det var ju lämpligt då att om det var dagen efter eller två dagar efter så sommarpratade Arne Ljungqvist. Mm. Kanske första sommarpratade med idrottskoppling. Och det var skönt måste jag säga att lyssna på någon som inte bara pratar om egna trauman utan i egenskap av sakexpert. Så. 87 år men kristallklar fortfarande och Mr. Dopingjägare får man väl säga att han är. Han är ju såklart färgad av sina upplevelser, inte minst med Ryssland men även med amerikaner och balko och grekerna som fejkade trafikolycka inför. Kommer du ihåg det? Det var ju ändå sjukt alltså. Aten OS och de två största hemhoppen sprinterserna, de jagas av Vada och fejkar en Vespa-olycka för att de inte vill ta tester. De var inte vilka som helst. Den jäveln, Kentera, han skulle fan tända elden några dagar senare. Det är ändå helt otroligt. Men han, det är klart att han påverkas. Han var ju med i Sochi när ryssarna liksom borrar hål och, smugglar ut liksom så här, och ser liksom den här omfattningen av utbredda fusk. Det är klart att man påverkas av sånt. Jag gör det med. Jag skrev om friidrott några år på Expressen och flera ryssar jag såg springa hem medaljer upptäckte sen i efterhand. Det är klart att man har med sig det. Men man får, de misstankarna får helt enkelt stanna i ens eget huvud eller kring fikabordet.
Det är lite det jag tycker. Man behöver inte vara så trigger happy så att man direkt bang, boom, bara för att man känner att fan, det finns en historik. Jag tycker ändå det är inte riktigt värdigt. När man sitter utifrån och inte riktigt har inblick mer än att man har bara en historik och så. Någon gång så måste man också vara öppen för att fan, det måste inte vara så.
Nej, men jag kan hålla med om detta. Får jag säga en sak som bara slog mig med Arne Ljungqvists program också. Det var egentligen inte det som det handlade om. Men han inledde programmet bara med att säga att idrott har alltid fascinerat och fortsätter göra så världen över. Och en förutsättning för att det ska göra det är att det finns ett reglement. Både på idrottsplanen men även att det ska vara, man ska eftersträva att det ska vara så rättvisa villkor som möjligt. Mm. Annars blir det inget bra, tycker publiken.
Detta tog ju för övrigt filosofiska rummet upp, just den här diskussionen, varför idrott var så fascinerande. Det var just för att man förhåller sig till regler.
Ja, det var så, ja. Ja, du ser. Ja, men vi hamnar ju
filosofisk höjda på Arne.
Ja, precis. Och det kan man ju diskutera om. Alltså här med VAR, det är ju liksom ett reglement och en desperat jakt på att göra det ännu mer rättvist. Mm. Man kan ju argumentera för att det inte är rättvist från början liksom, är ett land som är ett u-land och som har mycket sämre förutsättningar. Alltså, på något sätt är det ju inte jämna villkor från början. Så det kommer ju alltid finnas så att det inte är 50-50 överallt. Liksom. Mm, mm. Men en sak som man tog upp var just idrottens fascination för kön och manligt och kvinnligt. Inte minst kanske som syns i idrotten där man vill. Det är också att det ska vara rättvisa förutsättningar. Att kvinnor tävlar inte mot män för att kvinnor presterar. Var det i friidrott till exempel, tror jag det är 10-15% lägre, att då blir det inte spännande och det blir orättvist helt enkelt. Så vi måste ha manligt och kvinnligt. Men det intressanta här då är att det händer så mycket i samhället och i utvecklingen så att idrotten hänger inte riktigt med. Det kan vi ju se exempel på varje dag på nyheterna eller annat med, och det införs kanske nya lagar och vad man, det kanske är mer vad man identifierar sig som för kön och att det blir också mer tillåtet att kanske göra könsbyten eller man kan tala om ett tredje kön. Och så har vi då fallet med Caster Semenya, 800-meterslöparen från Sydafrika, där allting ställs på sin spets. Hon dyker upp nästan från ingenstans VM 2009 i Berlin och är överlägsen från att 2 år innan visste ingen vem hon var. Extremt kränkande mästerskap för henne, för det enda hon får svara på är du själva verket en man?
Ja, just det.
Liksom obehagligt på många sätt och det kommer alltså etik med i det där. Och det, hon får sedan genomgå en könsutredning som liksom hemligstämplas av integritetsskäl och får fortsätta springa. Men så är det då att, alltså det är inte så enkelt att man är, visst man kan vara man eller kvinna, men det kan vara när man kan ha den här Y-kromosomen som vi har fast man är kvinna. Och så kan man ha att man producerar mycket mer testosteron. Betydligt mer testosteron än kanske vad som är snittet bland kvinnor. Vilket då inom idrotten kanske får en prestationshöjande effekt. Mm. Det gör då till exempel Caster Semenya och det gör fler. Det är ungefär, sa Arne Ljungqvist då, 1 på 20 000 som har den här avvikelsen i stort bland kvinnor. Men i senaste friidrotts-VM, eller om det var för 2 friidrotts-VM sen, så var det 7 stycken av kanske, vet jag, 300 tävlande. Så väldigt överrepresentation då inom idrotten för att det ger stor effekt. IAAF, som är internationella friidrottsförbundet, ser en problematik med att hon är så överlägsen. Och det här går ju hand i hand med dopingen förstås, för att de är så besatta av att ha sin sport ren. Och minsta lilla preparat som är prestationshöjande ska nå upp på listan. Och sen ser man här då, det här är på naturlig väg. Hon har inte fuskat, men det är någonting som känns orättvist här. Det blir inte idrott på lika villkor att hennes testosteronvärden är så extremt mycket högre. Så hon får ju börja ta ner dem. Och under några år så är hon inte överlägsen längre. Och sen är väl IAF ganska nöjda med det. Så här, men så dyker det upp en indisk sprinter, en kvinna, som också råkar ut för detta, anses ha för höga värden. Men hon stämmer då och går till KAS, den här idrottens skiljenomstol. Och hon får rätt där, för det här är diskriminerande. Hon har inte fuskat. Hon argumenterar för att ja, men det är väl likadant som folk som har långa, får födda långa har en fördel om de spelar basket eller någonting sånt. Hon får rätt i alla fall. I alla fall till så vida att IAF får i läxa av KAS att ta fram tydligare bevis för att det är testosteronen som är boven, slarvigt uttryckt. Och Semenya, de här värdena slopas igen, så hon får köra vidare och blir igen överlägsen. Nu åker hon runt och vinner lopp hela tiden och vill inte riktigt prata om det här, för det är liksom det är kränkande på ett sätt. Men IAF tycker att det här känns inte rättvist och nu anser de sig ha samlat tillräckligt med information och bevis för att testosteronet är, det gör det för orättvist. Så det troliga är att i november i år så kommer det införa sådana här gränsvärden igen och då har då Caster Semenya ett val. Hon kan inte tävla vidare och vara den kvinna som hon är nu. Hon måste antingen medicinera sig och tävla vidare. Och det här är ju en oerhört het potatis på så många sätt verkligen. Vilket gör det så, för man kan ju se det från olika håll. Ja, det finns ju något orättvist här. Absolut, men om man tänker efter en stund till så det finns ju män som har ovanligt hög testosteronvärde. De skulle inte stoppas då jämfört med mig som kanske inte har så högt testosteronvärde. Eller vad det är. Mm. Eller att Ian Thorpe hade de här gigantiska fötterna i sitt genetiska lotteri.
49 eller?
Ja, men det var ännu mer, jag vet inte. Men som då ger en effekt i simning till exempel. Mm. Eller man är 2,10 lång i basket eller vad det kan vara. Så är det ju någonting som stinker lite med det här. Mm. Och det går väl att säga liksom att, för det kan ju inte vara själva överlägsenheten i sig. De hade inga problem med Usain Bolt när han var i sin prime. Att de 100-metersloppen inte var så spännande. Och det är ju nästan, där är ju något otäckt också. För hade Caster Semenya varit lite mer som Bolt, hon är inte så himla spexig. Mm. Och hon säger bara, hon vill inte kommentera det här. Och när hon skriver på sin Instagram så är det poster olika citat som är typ man ska inte svara en åsna typ och så. Men hade hon varit som Bolt så kanske det, då hade det varit skillnad säkert för hon är inte lika liksom fixstjärnig av sig. Hon är bara bäst i världen på det hon gör och fortsätter vinna sina lopp. Det gör också att det luktar lite illa, men de har väl den här paniken över att deras sport ska vara så rättvis som möjligt, men det var något som satte igång så stora tankar hos mig när Ljungqvist började med det där att idrotten den kommer få fler såna här problem för det är inte så enkelt som den vill få det till. Ja, där svävade jag iväg mot fridrott och etiska diskussioner. Ja, råder någon tvekan så vill jag slå fast att jag tycker att det här är fel med att man ska införa såna här reglementen. Jag tycker synd om Caster Semenya. Men du kan väl styra oss tillbaka till fotboll kanske?
Ja.
Skröt försök.
Kan väl göra det. Som så många andra så klämmer.
Så här är Offsides podcast vanligtvis, de som bara lyssnar lite under VM när vi var väldigt nördiga kring fotboll och så. Att det är ofta att vi hamnar, Anders pratar om New Yorker och jag handlar på andra ställen. Så det får ni tugga i.
Det får man leva med. Mm. Nej, men vi klev in som så många andra här i en VM-bubbla och vi börjar väl sticka hål på det här nu då och ta oss ut och känna på vad som doftarna utanför den här bubblan och inte så långt därifrån så har vi ju en allsvenska som har omstartat. Vi har en superettan som har gått in i ett sommarlov som pågår i princip juli ut. Och jag tänkte så Johan att ska vi göra som så att vi hoppar ner i fem saker som har hänt under tiden som VM har pågått i svensk fotboll.
Just det, medan vi var lite med huvudet på ett annat ställe.
Ja.
Det kan
först och främst, Piteå leder sensationellt damallsvenskan.
Ja, det gör de.
Det är fan mig rätt häftigt alltså.
Ja, de är ju anmärkningsvärt. För det finns ju knappt, jag vet inte, så jag inte säger fel nu, men jag tror inte att det finns ett enda lag mer än Piteå norr om Stockholm ens en gång i damallsvenskan. Och de har varit där och nosat några år och har undrat vad som händer. Bra publiksiffror också på damallsvenskan. Och nu gick de till vila här, sommaruppehåll, som serieledare. Mm. Och de spelar den här matchen i midnattssol också tror jag att vi var iväg mot Rosengård i Kiruna. Så de finns anledning att intressera sig mer för.
Ja, det kanske. Tror jag faktiskt vi kommer göra också i tidningen eventuellt.
Ja, och så har vi kanske Dalkurd.
Röran i Dalkurd va?
Ja, det har varit rörigt i flera olika allsvenska klubbar, men inte minst i Dalkurd.
Ja, en gubbröra.
Ja, en gubbröra, det får man säga. Sportsligt för att de gjorde en mycket svag vår och ligger fortfarande på nedflyttningsplats även om de startade starkt nu då genom att slå BP. Men det har varit tränare som har sparkats då, Valentich, vd som har Alerup då, tidigare AIK. Och inte minst då det här bråket med de här finansiella investerarna som då köpte 49%.
Miljardärerna,
ja. Kava Junad är den som oftast har pratat när han har pratat. Erik Niva intervjuade väl dem inför säsongen. Och nu kom det på kant ordentligt här en bit in på vårsäsongen. Det blev bråk kan man väl säga. Först så sa Mikael Alerup upp sig då och huvudtränaren Valentich kickades och sen så krockade då när miljardären Kava Junad med både ordförande Kisil och klubb. Och frågar man Kava Junad så menar han väl att det är ordförande Kisil rätt mycket som är klubben. Han kritiserar dem i Sportbladet för att vara ett familjeföretag mer än en fotbollsklubb och han tycker inte att det professionell organisation och så vidare och då kan han inte vara med längre och då kontrar i sin tur då Dalkurd själva klubben med ett pressmeddelande där de skriver att Kava Junad har uppenbarligen missuppfattat sin roll som minoritetsägare och har velat bestämma mer än vad han kan och de säger att det är medlemmarna som styr i Dalkurd och vi värnar om 51% och såg att den lilla skrivelsen fick en del glada tillrop från andra allsvenska klubbars supportrar just för så här 51%-regeln och så. Man kan ju undra också, så här, pratar ni inte om detta innan?
Nej, precis.
Så, att det var lite lätt så där att stå upp för den då är liksom att, ja, vad hade ni sagt innan? Liksom? Vad trodde de då?
Ja,
det låter som lite dålig arbetsbeskrivning.
Ja, det är ju också så, om man då har den turen som Dalkurd hade, att man har några miljardärer som är runt hörnet som visar intresse för att hjälpa klubben och så. Så någonstans så måste man också förstå att det kommer ju komma med krav. Det är ju ändå så. Det är ju ändå slipade affärsmän som är vana vid att styra saker med liksom någon typ av förväntningar på att man ska prestera antingen ekonomiskt eller sportsligt eller vad det nu må vara. Och när det väl kommer så känns det som att det blev liksom, nej men det kan vi inte acceptera. Vi är en 51 procents klubb och sådär. Det är medlemmarna som bestämmer sig om. Men...
Ja, bråket har det varit, och jag undrar lite hur den vanliga, eller ska man säga neutrala allsvenska supporten ser på Dalkurd, om man är lite besviken på dem. Inte just bara för att det är bråkigt eller för att de inte har presterat så bra, utan att det är så himla lite intresse. Nu var det 211 pers då och såg de vinna mot BP i helgen, som var näst sämsta publiksiffran i allsvenskan någonsin.
Får man då säga, vi nämnde ju det förra avsnittet här då, tror jag, att det var trots allt, den spelades ju i princip samtidigt som Sverige-England.
Det spelades samma dag som Sverige-England, det spelades 19.30, matchen var slut. Men självklart är det en omständighet, men det är ändå så att de har ett publiksnitt på under 1000 pers. Och de spelar då sina matcher i Gävle, det gör sitt till, men nu när Dalkurd väl är eliten, det har varit så oerhört inspirerande resa det här på kort tid från Gärdsgården, och det har varit något av ett socialt projekt, och vi har också skrivit om dem, fan varenda redaktion har skrivit om resorna man gjorde i Borlänge. Oerhört spännande och stimulerande, och väldigt mycket snack om att de har miljoner supportrar om man räknar världen över. Och även många ute i landet, just att inte bara koppla till Borlänge, utan att de har sina supportrar lite här och var. Och så när de väl är uppe, så blir det lite känslan så här, var det inte festligare än så här? Så, det är inte, det är klart en omständighet också att de måste spela sådana matcher i Gävle, men fan, ändå att det är så lite intresse och att det kanske inte har sprakat mer om dem fotbollsmässigt och att det bråkas och sådär, att blir de bara som en liksom lite svag nykomling bland andra så. Ja. Att man, märkligt att det nästan är mer, man var gladare nästan när de var på väg upp och var i ettan så. Eller då intresserar sig folk så här, hit ska vi skriva.
Ja,
nu har de liksom nått ett jättestort mål, och då, ja, då var det inte roligare. Typ, lite så.
Ja.
Sen tror jag kanske rent sportsligt har de ju liksom spelare som har potential och kanske föra dem lite högre upp. Det är inte säkert att de åker ur, tror jag.
Nej.
Men liksom att det har inte svängt. Det på rätt
man,
sätt,
ja, det kan i alla fall.
Det har svängt på fel sätt.
Ja, då tar jag, om du pratar om röran i Dalkurd, så tar jag röran i Östersund som fortsätter. Det var också under VM här, någonstans mellan Sveriges första och andra match kanske, som Östersundshem då, där Kinberg, ordförande i Östersund, var vd. Där han då,
bostadsbolaget.
Precis. De gjorde en egen internutredning om vad som hade hänt som berörde dem då. Och det visade sig att den där internutredningen drog ju ner Kinbergs namn ännu mer och hans eftermäle kanske ännu längre ner i skiten. Det visade sig att det fanns en dold sponsring, om man kan uttrycka sig så, som har förekommit, och då kan man undra vad det betyder. Jo, Kinberg har då brutit mot en rad regler då i egenskap av vd, där pengar har förts ut på ett oriktigt sätt och pengar har slussats ut från Östersundshem genom saltade fakturor från en, om jag inte har förstått det fel, gammal vän och affärspartner till Kinberg. Så Östersundshem har då blivit fakturerade på 10,7 miljoner kronor, varav hälften av dessa, 4,6, har gått vidare som sponsring till ÖFK. Så det är liksom någon slags pengatvätt som har gynnat Östersund då, där Kinberg har varit den som har ändå suttit och manövrerat knapparna och så. Och de ska ju då i sig då kanske också då polisanmäla, Östersund som polisanmäler då Kinberg också, så att vi vet ju fortfarande inte vad som kommer hända här. Det är väl fortfarande att åklagare...
Det var en anställd på Östersundshem som också pratade på inte så fördelaktigt sätt. För så har det ju inte varit mycket. Att det har inte varit mycket kritiska röster internt. Så.
Nej.
Men här var det ju någon som kände sig och som vittnade lite om att man var ett problem så fort man ifrågasatte och sådär.
Exakt så. Och det, jag tänkte på det. Alltså det var ju ändå så när det blev klart att Potter skulle lämna för Swansea. De började leta efter ny tränare. Och till sist blev det engelsman då, Ian Birchnall tror jag. Hette, som ju för övrigt då Östersund vann ju faktiskt igår, sensationellt.
Ja, det är också Hammarby. Typiskt på något sätt. Då åker de och vinner mot serieledarna borta.
Men jag tänkte på det att när man börjar kontakta potentiella tränare i det läge som Östersund befinner sig, om det är då Kinberg som ändå har sin timeout men som inte verkar ha så mycket timeout. Han bara, yes, so we have this great project in Sweden. I'm on a timeout because, you know, financial issues and stuff like this. It's a bit of chaos, but are you interested? Och ändå säger man intresserad.
Ja, men det är väl inte ett helt blankt blad som kommer. Det finns väl lite kopplingar där och personer som känner varandra sedan tidigare och så.
Det är väl så.
Och Ken Sema sticker också iväg. Men anmärkningsvärt då att man tänker, ja, fan, nu blir det inte lätt. Då kan man vinna mot Hammarby.
Ja, det är ändå sensationellt på något sätt. Vi får se här vad som händer.
Sista ordet är garanterat inte sagt i hela den här ÖFK-härvan och Daniel Kindberg.
Nej,
och
precis.
Det, och det och, som man faktiskt är misstänkt för.
Ja, den som har följt detta i detalj har kanske följt framförallt då Linda Hedenljung som är reportern på Östersundsposten som varit den ledande i det här grävet om Kinberg och så. Hon har nog semester nu så att man får nog vänta lite några veckor innan det kommer nya uppgifter och så och efter semestertiderna så kommer det nog bli ännu tydligare för då skulle jag gissa också att man bör närma sig någon slags rättegång.
Mm. Mer då på vår lista som har hänt medan vi var iväg. Blåvitt hade 2 träningsläger tror jag.
Det undrar man sig.
Ja, Synte, jag tror inte det var träningsläge på andra sidan jordklotet. Men vi ska inte vara för hårda, men syntes väl inte så mycket i omstarten i alla fall. Utspelade mer eller mindre hemma mot Kalmar och ett faktiskt ganska prekärt läge i tabellen nu på riktigt.
Ja, de har ju ändå, vi sa ju det här tidigare, som Sema har gått till Watford och det visste vi att Pontus, målvakten också gjorde. Och de har ju tappat lånet, Gustav Engvall, som har försvunnit.
Till Belgien va?
Mix Diskerud vet man fortfarande inte om man ska förlänga hans lån eller vad som händer.
Avstängd också i nästa match mot Örebro nu tror jag.
Så också till och med Signore Eriksson, alltså lagkaptenen.
Signore Eriksson? Ja.
Jag tror han heter så på Instagram.
Sebastian Eriksson.
Ja. Lämnade för en grekisk klubb.
Just det.
Det känns som att, och så pratades det rätt mycket om kanske Emil Salomonsson. Att han ska försvinna. Tobias Hussein blir inte yngre. Vad har de kvar snart?
Ja, det, alltså, lagkapten nu ska ju vara Bo Wiklander som ju knappt har lirat. Det är också lite speciellt.
Ja, det är också speciellt. Ja.
Men det är märkligt med Sebastian Eriksson. Ja, det är klart, förlåt att jag är lite, har som sagt upptagit med annat, men den övergången är klar och så.
Den är helt klar.
För han har inte sagt någonting.
Nej, jag tänkte på det. Jag satt och kollade det lite grann igår kväll. Så. Ingenting på Signore Erikssons Instagram-konto.
Det är silencio stampa från Signore.
Ingenstans Eriksson. Så något uttalande från honom förutom att han säger att han var glad och känns bra att flytta till den här. Eller han glad sa han väl inte att han var ens, men han har fått bra intryck från den här grekiska klubben och så.
För det tänker man ju någon som man vet känner så mycket för IFK Göteborg att det skulle vara ett ganska känslosamt Instagram-inlägg eller något annat att sådär kriga nu på killar, sådär, jag tänker på er varje sekund eller någonting sånt.
Men, ja, de är ju verkligen ett läge nu där det här, jag vet inte hur man ska tänka om man är någon med psykologisk kompetens, hur man ska tänka, titta uppåt eller titta neråt, men tittar de ner så är det inte långt ner till att de är på ett riktigt jobbigt läge. Fanns det är 3 poäng just nu ner till kvalplatsen.
Just det, det fanns ju ett läge, kom ihåg, jag tror det var Micke Stares första säsong då när de värvade in så med Real Blåvitt och så. Och när det gick inte alls som de hade hoppats under våren och sommaren. Och vet inte om det var den förlusten, någon förnedrande förlust uppe i Gävle kanske. Där någon skadade handen för de körde in den i, om det var Stare eller Senior Eriksson. Han kanske inte ens var där.
0-5
men va? Någon bankar in även i väggen så att man blir skadad. Men jag tror det efter den matchen, någon gång motsvarande tid ungefär där vi är nu, där Stare ändå bestämmer sig för att det här håller på att gå åt helvete och prioriterar helt enkelt att stopp med utvecklingen just nu, utan nu behöver vi titta neråt och ta det här problemet på allvar. Det var något som en del, jag tror Malmö AIK tror jag, när de åkte ut i Superettan och pratat om i efterhand att det varit mycket sådär, men det kommer inte hända liksom, vi AIK, vi är för bra för att åka ut, vi tror på det vi gör, och att man i efterhand har sagt att trodde att det nästan gav ett slags frikort från att man inte kan åka ut. Så där är ju inte riktigt IFK Göteborg, men det är ju som du säger nära ner och ett lag som spelare lämnar och där man vet att de inte har plånboken, det kommer säkert förstärkas. Men de kan ju inte ta från den översta hyllan, nej, så att säga. Nej. Så det är ett läge som började, vi var väl inne på den här diskussionen i våras också, just när vi identifierade då att det stora modeorden inför allsvenskan var tålamod. Och att tålamodet i sig inte får bli ett självändamål, för att då blir det nästan så här frilejd och underprestera. Och att det också händer så mycket i allsvenskan, är så långt ner i näringskedjan. Kan man liksom, man ska sikta på ha en vision åt långt håll, så kan man inte räkna med att den duktiga högerbacken är kvar i sommar och sådär, att det händer så mycket så att det handlar om att hitta sätt att vinna på hela tiden så. Och det gäller ju allra högsta grad fortfarande för dem, ännu mer nu kanske så.
Däremot då kan man säga att AIK har väl varit pigga på transfermarknaden med givetvis Sebastian Larsson, men de värver också hem då Panos Dimitriadis.
Precis, och det börjar väl bli trångt centralt, man undrar ifall någon ska säljas också, men kanonomgång för dem resultatmässigt, och i och med att Hammarby nu i uppstarten inte alls imponerar så känns det ju nästan som att de får ta på sig lite sådär guldfavoritskapet just nu. Hammarby egenskap av poäng känns ju som en utmanare. Det kan ju hända saker där med. Ja, och kanske Norrköping.
Och det är taskigt att säga bara poäng de har faktiskt spelat.
Ja, absolut. Nej, det var inte meningen så. Men bara lite färgad av matchen igår. Och att de ändå kanske överpresterade lite. Men absolut, men de är med. Och kanske Norrköping är egenskap av trupp. Mm. Inte sett i spel kanske hittills riktigt. Men att det är en trupp som absolut har chans att ligga med.
Återkomst.
Ja, precis. Mm. Men så många fler lag är det nog inte. Djurgården är inte jättelångt bakom. Men behöver nog också ta in folk.
Ja, så ligger Kalmar och kryper.
Ja, och de kan vi ju verkligen imponeras av. Ja. Det blir ju som vanligt att man fokuserar på den kanske stora klubbens misslyckande mer, som IFK Göteborgs fall. Men, och det är ju spännande att det är samma gamla gubbar men i ny form som är och stöper någonting nytt faktiskt.
Ja, och också nästan varje match som man tittar på startelvan eller på spelare som kommer in så är det alltid någon ny sån här liksom 18-åring som får speltid och så. Det är också, det gör en glad ju på något sätt.
Ja.
Att de har hittat, bara för ett år sedan var det ju kalabalik i Kalmar.
Ja, verkligen. Om så att, svärdtiden och sådär.
Så man får lyfta på hatten för Nanne, men kanske också Rydsson.
Ja, absolut. Mm. Och så Uwe Rössler då förstås ny i Malmö FF. Ja. Och började med en serie mot svaga Sirius, men framförallt har sitt Champions League-kval nu då. Som kommer döma deras säsong ganska mycket.
Ja, som det är bara några timmar bort mot Gibraltar-gänget.
Ja, första hindret ska de väl tas över, men sen kan det bli tuffare. Ja, men det är väl ungefär där vi är då.
Ja.
Och där lämnar vi er. Också, för det blir inga allsvenska uppdateringar på några veckor nu.
Nej, vi ska helt logga ut här Johan i 4 veckor. Jag tror att nästa avsnitt är ute den 15 augusti. Och ja, vi hoppar ju inte in här i mikrofoner och poddar under sommaren. Om det inte händer något sensationellt.
Vad skulle det vara?
Jag vet inte. Skulle det vara Dybala till Liverpool?
Nej, det räcker inte för mig kanske. Jag ser fram emot att vara lite ledig och kunna ta tag i de nya Juventus-avsnitten också.
Ja, som det ser jag fram emot. På Netflix. Recensionen efter sommaren.
Ja, så blir det absolut. Det har varit en kul och väldigt intensiv säsong för oss också. Och ni får gärna mejla, men vi kommer kanske inte läsa dem så noga för denna veckor. Men adressen är ju som vanligt podcast@offside.org. Och vilket nummer det är på det här avsnittet, det vågar jag faktiskt inte säga. För det har varit så många, jag vet inte hur de ska räknas. Men det här avsnittet har vi i alla fall gjort i samarbete med sportresebyrån Nickes.com. Som säljer resor och levererar upplevelser från världens alla hörn. Och i höst så lanserar de ett nytt för dem resekoncept som säkert tilltalar alla som älskar engelsk fotboll. Och inte minst de som minns Tipsextras dagar i svensk tv. I Tipsextra-resan, som den heter, får du se en match mellan två klassiska lag, hänga med på en guidad stadionrundtur och ladda upp på pubben med quiz tillsammans med andra fotbollsfanatiker inför matchen då. Nickes.com.
Ja, därmed så återstår bara att önska er alla en riktigt härlig sommar. Ta hand om er, var snälla mot varandra, så hörs vi.
Hej!
Hej!